välkommen till Företagsterapeuten. I den här podden intervjuar jag företagare i hopp om att både du och jag ska inspireras och motiveras till att följa våra drömmar. Som terapeut älskar jag att grotta ner mig i människors inre och vi kommer prata om rädslor, hinder, motgångar men också om tips och lärdomar. Som terapeut vet jag nämligen att man inte är ensam varken med sina tankar eller sina problem. Jag hoppas därför att både jag och mina gäster kommer hjälpa dig vidare på din företagsresa genom att dela våra erfarenheter. Jag som driver den här podden heter Jessica och jag är både din och ditt företags KBT-terapeut. Hej Nadja och välkommen till Företagsterapeuten.
Hej, tack så mycket för att jag får vara här.
Du är ju coach, föreläsare och författare och idag ska vi prata om ett ämne som du brinner för och jag kan man säga kanske är livrädd för. Vi ska prata om pengar och kanske mer om de emotionella banden till pengar. Mm. Hur kommer det sig att du kom in på den här banan överhuvudtaget? Liksom? Mm.
Ja, men alltså mycket, jag tror det är två parallella spår. Det ena är att jag har växt, alltså min historia kring pengar är att det är ingenting vi har pratat om eller tänkt på. Mm. Mer än att, så här, nej men vi har inte, det räcker inte till, liksom, vi har inte råd. Det är väl soundtracket av barndomen.
Precis.
Sen när jag väl liksom började tjäna mina egna pengar och jag tog CSN-lån så kände jag bara, men gud det kommer pengar varje månad, vad är det folk har stressat över? Mm. Så en enorm lättnad men också ett icke-tänkande liksom. Mm. Mm. Så blev jag mamma väldigt tidigt och då började jag inse att pengarna ska räcka till mer saker än bara mig. Så först var det väldigt tydligt där, ja det är 11 år sedan nu, men att jag verkligen kände mig stressad runt pengar. Och jag ville inte att mina barns uppväxt skulle vara präglade av den stressen. Mm. Så det var som en första sån insikt att jag behöver göra förändringar. Mm. Och sen när jag började utforska möjligheter som företagare och ta betalt för mina tjänster så insåg jag också ganska snart att jag mår ju så dåligt av den här biten. Alltså jag oroade mig för mina klienters ekonomi. Har de verkligen råd att betala mig? Är jag verkligen värd det här som de lägger på mig nu? Mm. Jag skulle ju kunna göra det här gratis egentligen. Alltså så här, mycket sånt far omkring. Och så insåg jag att jag kommer ju aldrig bli en liksom självständig företagare om jag ska må så här dåligt av att ta betalt. Det var väldigt mycket min egna resa som förde mig in på att men gud, jag kan tänka annorlunda. Mm. Sen då sen 2018 så hamnade jag lustigt nog på en yrkesroll som budget- och skuldrådgivare. Och då märkte jag att det är hundratals samtal per år nu i 5 år. Mm. Att det spelar ingen roll om man har för bakgrund eller orsak till skuldsättning. Känslorna som kommer igenom samtalen är väldigt, väldigt lika. Alltså det är väldigt mycket skam, det är väldigt mycket skuld, väldigt mycket vad ska den och den tänka. Och mycket skiftande också i samtalen bara av att jag var vänligt inställd och lät dem känna sina känslor och ja, inte lägga någon värdering i det. Liksom. Mm. Så vi har till och med flera fall där personer har kommit in suicidala. Mm. Över sin ekonomi och sen när de inte blir bemötta med något annat än empati och välvilja så vågar de välja livet. Alltså det är som att de får tillåtelse att värdera det de har. Mm. Och det har varit så otroligt fascinerande att följa och se och väldigt, väldigt, väldigt fint. Och sen har jag liksom längs med den här resan också blivit fascinerad över men hur säljer man på riktigt, alltså och gör riktigt mycket pengar. Vad är riktigt mycket pengar? Vad är jag kapabel till att tjäna? Så det är verkligen så här, jag har verkligen varit inne och touchat på privatekonomi, företagsekonomi, känslorna, möjligheterna och lika väl liksom att man skäms över det dåliga så kan man också skämmas över sin stora dröm. Mm. Alltså vem är jag att vilja så här mycket? Får jag vilja sikta mot att vara en miljonär? Mm. Får jag vilja det? Alltså får det vara en drivkraft? Så att jag har verkligen varit inne och nosat på allt möjligt. Och det blir bara roligare och roligare och roligare och roligare.
Och som du säger, det ligger ju en väldigt stor skam kring pengar. Både att inte ha, men att vilja ha för mycket. Eller liksom, det ligger ju mycket känslor överlag kring pengar. Och det är ju egentligen så jäkla konstigt. För pengar är ju liksom ingenting egentligen.
Och
Eller
så
är det allt?
Till allt.
Ja, ja precis. Så det, men å andra sidan så brukar man säga att men pengar är inte det viktigaste. Alltså vår hälsa är det viktigaste, relationer är det viktigaste.
Jag vet hur mycket pengar jag har lagt på min hälsa.
Nej, men precis. Så att ja, pengar är ju allt och inget samtidigt.
Ja, men jag tror att fällan blir att man börjar jaga pengarna för pengarnas skull. Alltså att man tror att pengarna i sig och den eventuella status som man skulle kunna visa med pengarna. För att alltså jakten blir att döva en ångest eller en rastlöshet. Där tror jag liksom, där kan det gå väldigt snett, och det ser vi ju. Det är liksom all problematik runt kapitalismen bottnar sig i en icke-kärleksfull grundintention. Så.
Mm. Mm.
Och det tycker man ska vara medveten om att prata om. Men det behöver inte vara ett absolut hinder för att man får en kärleksfull plats. Alltså, vad drömmer jag om? Men jag skulle vilja renovera hos min mormor. Jag skulle vilja stötta henne med mycket mera pengar. Jag skulle vilja bidra mer till välgörenhet. Jag vill att mina barn skulle kunna få resa mer. Jag vill ge min hund mycket mer behandlingar. Alltså, det är så mycket kul och fint vi kan göra också. Som inte behöver vara problematiskt. Liksom.
Mm.
Ja.
Mm. Va, och hur har det gått för dig nu då, när du har liksom, som du sa, gått från privat till företagare? Har du liksom jobbat bort pengablockeringar? Hur långt har du själv kommit i din egen liksom behandling?
Ja,
skulle du säga?
Jätterolig fråga. Jag hade ett live med en branding expert som heter Joella. Då pratade vi just det här om liksom vart befinner vi oss nu då i liksom, eller i alla fall jag pratade om vart jag befann mig, och då sa jag det att det här var väl i kanske februari mars, och då sa jag det att jag känner mig jättetrygg och taggad på möjligheterna tjäna eller sälja för 120 000 i månaden. Börjar jag tänka större än så, då känner jag mig överväldigad och stressad. För att min historia är att ta hand om alla andra. Och då blev liksom, upplevelsen blev att nej, men om jag tjänar mer än så, då kommer den och den ringa, den och den kommer vilja ha någonting. Ska jag få dåligt samvete och säga nej? Kommer jag ge folk en björntjänst? Alltså, katastroftankarna bara avlöste varandra om jag började tänka över 120 000 i månaden. Men nu har det gått en tid sedan dess, och nu är jag väldigt taggad på ungefär 340 000 i månaden.
Så du har liksom höjt målet.
Ja, precis. Och jag har inte utforskat vad den gränsen symboliserar. För man behöver inte, alltså jag drar inte in 120 000 i månaden nu. Så att det handlar inte om att möta en känslomässig gräns och sen har man löst allting i det praktiska. Men det är väldigt skönt att bli av med de katastroftankarna runt det. För det ökar min kreativa förmåga och mitt mod att våga ta för mig och tänka större. Så att nu har jag en affärsplan som absolut skulle kunna generera 340 000 i månaden. Om jag följer liksom mina strategier, och jag vet inte om jag kommer lyckas inom ett halvår eller om ett år eller två, men vågar jag följa strategin så är det ingen omöjlighet. Och då kan man ju fråga sig varför jag fastnat på 340. Ja, det vet jag inte. Och jag tänker att jag behöver liksom inte gå in och kolla på det nu, för jag är ändå inte där liksom. Utan nu är det viktigaste att jag fortsätter att göra det praktiska arbetet för att närma mig det målet. Sen när jag kanske är uppe i 250 eller någonting, då kan jag ju börja känna efter, okej, hur känns 340? Känns det fortfarande jobbigt och läskigt? Eller känner jag mig nöjd där? Alltså jag behöver ju inte jaga mer för sakens skull. Alltså då kanske jag har det jag vill ha för då och ett x antal år framåt. Man behöver liksom inte gå in och kontrollera processen så mycket. Men jag tycker att det är en spännande fråga att alltid kolla på. Men vad är den här gränsen? Har det någonting med att säga? Och med 120, det var det väldigt tydligt. 340, nej, det känns bara kul. Det känns inte som en gräns. Det känns bara helt stort och enormt och fantastiskt. Och då kan jag nöja mig med det än så länge, tänker jag.
Och jag tänker att det är så här svårt som du sa, att vara nöjd och att sträva efter mer. Jag tänker så här att ja, men tjänar jag som jag har gjort från liksom jag startade mitt företag. Jag har liksom kunnat ta ut en lön liksom sen jag drev eget. Alltså då kommer jag vara nöjd. Alltså jag är nöjd om jag får ut en vanlig lön och driva eget liksom. Men samtidigt är det klart att man alltid vill ha mer. Det är ju ingen som säger nej. Nej, 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 jag vill inte ha mer pengar. Vi har ju ett hus att renovera och man har ju djur och man har barn liksom. Det finns ju alltid. Så precis som du säger, att vara nöjd eller sträva efter mer. För precis när du ska, om du ska levla upp, så är det en form av stress också.
Det beror på vad som motiverar upplevelsen, tänker jag.
Ja, ja.
Är det någon annan som kommer in och säger så här, men hallå, har inte utvecklats ordentligt där på sista tiden. Och man bara, oh shit, så här, gud, är jag intresserad av personlig utveckling och nu har jag inte ändrats på länge. Alltså, nej, vänta nu. Eller är det något från hjärtat? Alltså man har ett kall att man vill någonstans.
Mm.
Då kan det ju vara lite liksom, friktioner man behöver möta. Det kan vara lite jobbigt. Men om kallet är större, då är modet där. Och då är det bara att ta den hjälpen man behöver, tänker jag. Och det ska vara att det kommer inifrån, inte för att någon annan tycker någonting.
Nej, för jag möter det och många andra som jag pratar med som är som jag som är socialarbetare i grund och sådana som jobbar liksom med ett kall, man jobbar för att hjälpa, då är det liksom svårare att levla upp för att pengar är inte det man strävar efter i grunden, även om ingen säger nej till det så är det inte det som är det viktigaste liksom.
Nej. Och där kan man ju liksom, alltså där finns det mycket att kolla på liksom. För jag har hållit en kurs, är det okej att jag pratar om den?
Absolut.
Som handlar, det är liksom 5 veckor, då kollar vi på liksom olika delar av vad som kan ha präglat ens reflektioner kring pengar.
Mm.
Och då kollar vi på, men hur pratade mamma och pappa om pengar? Mm. Och vad fick vi med oss därifrån? Vad har jag för relation till att ta emot? Alltså, när jag fick någonting som barn, var det någon som kom och sa då att så här, ah, du vill alltid ha mer, du är så girig, du är så bortskämd. Alltså har man blivit lite så här nedtryckt av att vilja ha? Mm. Eller har man tagit ansvar för, men till exempel som jag, men jag förstod att vi inte hade så mycket, så då ska jag inte hålla på och vilja en massa, för jag vill inte vara en belastning liksom.
Mm.
Vad är det som har, det handlar inte bara om att vi socialarbetare som vill
det,
utan det finns nog mera saker där att packa upp.
Mm.
Och när man gör det, då kan man dels komma till insikter som att, men herregud, jag vill bo helt annorlunda, eller jag vill jobba halvårsvis utomlands, eller jag vill en jävla massa som jag inte var medveten om.
Mm.
Jag har levt ett liv där jag har fokuserat på andra mer än mig själv.
Mm.
Eller så kan man landa i att, nej men gud, jag vill inte jobba alls. Och det här händer, jag vill inte jobba alls. Jag vill vara hemma med mina barn, jag vill att min man försörjer mig i den här konstellationen som det har skett. Men så får man ju inte vilja i Sverige.
Mm.
Man ska ju vara en kvinna som drar in pengar för att duga liksom.
Mm.
Allt kan verkligen visa sig, och det är det jag tycker som är så himla spännande.
Mm.
Att låser man sig vid att jag är sån här, då har man stängt in sig. Mm. Och det får man göra. Men känner man det minsta lilla nyfikenhet kring så här, men gud, vad har jag för begränsningar egentligen, och vem är jag utan dem? Då är det ju en spännande väg att utforska.
Mm. Och jag tänker att det där måste vara jättevanligt, eller så tänker jag i alla fall, det här med uppväxten, att man är uppväxt att det finns inte tillräckligt med pengar. Jag tänker de flesta familjer eller medelsvenskar, alltså man kanske känner att man inte har till, att man får höra det under uppväxten att pengar växer inte på trä och allt det där, att det liksom är en väldigt vanlig sak man får till sig, och att man har olika former av blockeringar måste vara supervanligt, tänker jag. Jag tänker också alla företagare som jag pratar med, där den största rädslan för att man liksom inte hoppar av eller gör saker, det är ju pengar. Man är livrädd för att inte tjäna pengar, att inte få pengar, det är svårt att ta betalt. Alltså, det handlar ju bara om pengar. Det är ju
och
sällan
då
kan
man fråga sig, vilket belopp skulle ge dig så mycket trygghet att du skulle kunna slappna av?
Mm.
Det kanske är 120 000 i månaden, eller 340, för då kan man känna att då har jag på kontot, om jag inte har en enda kund på 4 månader, eller vad det nu skulle kunna vara, jag har så jag klarar mig.
Mm.
Vad är det för trygghetskapital som man ska kunna sträva efter för att få slappna av? Det är en fantastisk motivation.
Mm. Ja, men precis, att veta vad man har. Och där har jag också en klient som jag pratade med som hade, hon tyckte inte att hon hade någon trygghetskapital, men hon hade sommarstugor, båtar, motorcyklar, bilar. Så här, men du har ju mycket som helst. Det finns ju massor med trygghet där bakom. Sälj bilen om du har 100 000. Men liksom sådär, att man står inte, det är inte så att man hamnar ute på gatan, att de tankarna man tänker är ju inte så logiska liksom. När rädslan börjar prata.
Mm.
Att vi är så otroligt rädda för pengar.
Mm, verkligen. Mm. Och det är inte konstigt, alltså, vi har ju en historia och våra föräldrar kommer med sin historia. Och, ja, men nu får vi skriva om, vi har chansen att skriva om vår historia och blicka mer framåt än bakåt och se att vi lever med helt andra förutsättningar.
Mm.
Idag, alltså jag låter så gammal när jag säger så här, men vi har internet. Alltså hur fantastiskt är inte det? Man kan starta företag liksom utan att behöva ha lokalhyra eller lager eller mellanhänder. Du kan bara öppna telefonen och skaffa ett Zoom-konto, så kan du börja hålla kurser där. Alltså det behöver inte vara krångligare. Alltså.
Mm. Och vi har så mycket möjligheter idag att det kanske nästan blir att man vet inte vad man ska göra för att det är så himla stort liksom.
Men då får man börja testa sig fram. Som vi pratade om innan inspelningen. Jag har testat mig fram verkligen. Så här, men det här var kul, det här var halvroligt. Det här gjorde jag bra, det här gjorde jag mindre bra. Och så får man börja karva ut sin väg där.
Och det var som jag satt och pratade med pengar om min man igår, tror jag det var. Och då pratade vi om det här med företagen. För jag kan ju känna så här, man är inne i en fas där jag känner att jag behöver jobba mer. Eller jag driver på mig själv väldigt. Jobba mer. Jag skulle kunna liksom bara luta mig tillbaka och ha det ganska gött i mitt företag. Men det gör jag inte, utan jag jobbar ganska hårt. Mm. Och då sa jag till honom att jag klarar mig utan pengar. Jag är inte så rädd liksom. Hade jag bott själv och bara varit jag, så hade jag inte varit så rädd. Men jag känner ju ett ansvar att jag måste dra in exakt så här mycket pengar som jag hade när jag var anställd. Eller jag måste försörja min man och mina barn och huset liksom sådär. Mm. Att jag... Och det liksom insåg jag när jag sa att jag känner ett ansvar. Att det gör mig nog undrar. Liksom, så här, att, tänk om jag inte det liksom ger. Att det är så många saker som ligger i det här med pengarna.
Verkligen. Och då är en fantastisk sak att utforska och leka med då. När man kommer från den platsen som du beskriver.
Mm.
Det är att öka känslan av att man är omhändertagen.
Mm.
Alltså att det är inte bara du som ska driva in dina kunder, utan lita på att dina kunder sprider ordet vidare. Du har en man som förmodligen också har en inkomst som bidrar med. Ja. Och du har liksom, alltså jag är väldigt andligt lagd, så jag kan känna att men livet är med och tar hand om mig. Det är inte bara jag som ska reda ut det här, utan vi skapar det tillsammans. Mm. Och det lugnet som kommer med den, det gör ju också att det blir enklare att nej men okej, jobba mindre timmar någon dag. Eller mindre dagar någon vecka. Eller vad det nu skulle kunna vara. För att det här lugnet behövs för att ge sig själv avslappningen. Liksom. Mm.
Jo, men för att man ska orka. Och det kan man ju vara väldigt medveten om. Nu kanske jag ska inte säga att jag jobbar jättemycket. För jag jobbar ju 7-4 eller liksom som vanligt. Men jag skulle kunna ha mer frihet än vad man har när jag säger så. Så jag jobbar inte överdrivet mycket. Men jag tänker liksom att jag tycker att många företagare liksom blir det att det är en jakt på pengar som stressar en när man är företagare, och att det kan komma från att man inte liksom hade tillräckligt som barn på något sätt.
Men precis, och sen fundera över vad har man för struktur i sitt företag. Alltså för om man, nu vet inte jag vad du har för upplägg, men om man bara jobbar med att man fakturerar per timme till exempel. Då har man ju verkligen liksom låst in sig vid att det är timmen som är värt någonting. Inte resultatet eller så. Eller fundera över, men man kanske vill ha det så. Men finns det något annat man kan kombinera med som inte kostar lika mycket tid? Kanske till en början i en uppstartsfas, men sen över tid ger mera pengar på mindre tid. Det är också så värdefullt att reflektera kring. Kan man göra saker annorlunda för att frigöra tid?
Och det tror jag har blivit större nu, att fler försöker med. Att förr så var det nog mycket så här att vi säljer timme. Och vissa branscher är det mer så än andra, liksom, som för mig som terapeut. Utan de sitter i mitt rum i 50 minuter eller sådär. Men att det börjar ju lösa upp sig, och att folk börjar liksom hitta passiva inkomster eller andra sätt. Liksom. Men sen är det ju det att allting ska ju säljas också. Att det handlar om marknadsföring. Och liksom, det är lätt att komma på idéer, men sen så ska man faktiskt de bringa in saker också.
Och det älskar jag också att liksom prata om och tänka på, eftersom säljet blir så stor. Det är ju det är där transaktionen sker, eller möjligheten sker. Liksom. Och att prata om dem om, okej, vi skäms över pengar. Ja, många vill absolut inte ta rollen som en säljare. För man vill inte vara någon som prackar på, man vill inte vara det här. Man har den här långa listan på varför pengar dåligt, varför sälj dåligt. Och kan vi omdefiniera allting till möjligheter? Alltså jag menar att du vill ju bara ha kunder eller klienter som älskar exakt ditt stöd, din energi, din erfarenhet, dina perspektiv. Du vill ju inte sitta med en klient som känner så här, men gud, vem är det här?
Nej, precis. Nej.
Vad är det för min tid? Och då blir ju så här, erbjudandet blir ju att hej, här kommer jag med min passion, min erfarenhet, det jag älskar och brinner för, det jag vet ger värde. Och jag vill bara ge det till dig som jag verkligen tror att det är rätt för. Så att transaktionen blir en plats av tacksamhet. För att den klienten då som får ta emot det här som den verkligen, verkligen behöver. Kommer ju vara så tacksam att du vågade gå din väg för att ge det här. Och det spelar liksom ingen roll om det är terapi, vilket är livsförändrande. Eller om det är konst som bara förgyller vardagen något enormt. Eller musik som berör på djupet. Eller om man fixa kranen i köket, liksom allt behövs. Alltså, och vi måste våga landa i egenvärdet. I, så här, men det här som jag kommer med nu, det är verkligen värdefullt till rätt person. Klart som fan är inte rätt för alla. Liksom. Men till rätt person. Och hamnar man i den alltså, förkroppsligade upplevelsen av att det här är en möjlighet till ett fint utbyte av tacksamhet. Det blir friktionen runt sälj, det blir inte lika jobbigt. Det blir bara så här, nej, men det blir bara helt magiskt. Man får känna så mycket tacksamhet och ja, jag älskar det.
Men att jobba så här emotionellt kring pengar som du gör då, hur tänker man eller hur ska man göra om man känner att man har liksom lite så här rädslor och blockeringar kring pengar? Vart börjar man?
Ja, bra fråga. Alltså det finns ju många spännande böcker som man kan läsa. Man kan också ha samtal med alltså vänner, familj, partner. Och utgå från så som det faktiskt känns. Så jag tycker det här är jättejobbigt. Och så kan man ställa sig följdfrågan då, varför är det här jobbigt? Vad har jag för förväntningar på omgivningen i det här samtalet? Vad är det som växer i det här? Och då ja, men våga andas in i känslorna. Våga gråta ut. Våga skriva av sig. Och våga inse att det är resultat av diverse bagage. Inte en identitet som man behöver liksom definiera sig med. Så det är som vilken annan självutveckling som helst. Egentligen bara det att vi riktar in oss på pengar. Så att, ja.
Att man går nära sin rädsla helt enkelt.
Ja men verkligen, verkligen. Och möter den med kärlek i grund och botten är ju det som allt vill ha.
Och jag tänker egentligen att det är ganska intressant som du säger. För jag tror ju, nu vet inte jag men det vet ju du, att jag tror ju att problemet är ganska stort. Att många bär rädslor eller problemtankar kring pengar. Och så tänker jag i mitt terapirum, där är det ingen som snackar pengar. Det är inte därför de kommer till mig. Att vi kanske inte söker den hjälpen fast att vi har problem kring det. Utan då kommer man med alla möjliga andra problem. Men det är ingen som kommer och säger, hej jag har problemtankar kring pengar.
Nej, alltså det händer ju. Men då har det ju oftast gått väldigt långt.
Ja, man har en spelproblematik, jag har varit med om det till exempel. Om man har, men inte som jag tänker oss vanliga, som mig själv som är uppväxt med en ensamstående mamma och haft dåligt med pengar. Som har en rädsla liksom för, jag har själv, sen jag blev vuxen har jag ju alltid haft pengar. Jag har ju alltid haft ett jobb och liksom, så att min rädsla är ju egentligen inte äkta, utan det är ju bara baserad på min barndom och jag kommer ju inte hamna där. Jag har ju mer trygghetsfaktorer än vad min mamma hade som var ensamstående med massor med barn liksom. Och ändå sitter den liksom i ryggraden, så den är så ologisk liksom.
Och det är, jag vet inte vem som sa det, men jag hörde rätt nyligen, fear, alltså rädsla på engelska, fear, false evidence appearing real. Alltså jag tycker det var så himla snyggt formulerat. Men jag tror att en stor anledning till att folk inte pratar om sina liksom, problem kring pengar är för att det är så normaliserat, att det bara är så. Det bara är jobbigt. Man bara är rädd. För det är inte klart att man är stressad över pengar. Det är klart att pengar är jobbigt. Och sen då, nej men när jag har då hållit mina kurser och haft de här samtalen, då har mycket skiftat bara det över att det ges utrymme till reflektion. Vilket är jättespännande, så vi behöver inte alltid vara mycket krångligare än så. Och ibland så är det mycket som man behöver ta sig hand om liksom, och då är det också helt okej. Man har i alla fall fått en dörröppning till att de här förändringarna vill jag ha. Jag är klar med den här stressen, jag vill känna lugn. Och jag tror så mycket alltså vi är så uppväxta i Sverige, så vår kultur är så mycket att vi är så här, men sitter ner och lyssnar på fröken, tar instruktioner, vi står i kö, vi väntar på vår tur, vi är inte uppmanade på samma sätt att ta för oss. Det blir hela den här grejen en stor kontrast till hur vi är uppväxta, tillsammans med det här överlevnadsperspektivet och jantekulturen, att vi får inte vilja se oss själv som fantastiska med vårt fantastiska budskap och allt sånt liksom. Så det är mycket som krockar, men I'm on a mission.
Ja, verkligen. Och så galet de tankarna egentligen liksom. Tänk om vi tvärtom, att det inte jante fanns och vi hade gått runt och tänkt att det är klart vi kan, det är klart att vi får tjäna pengar, det är klart att det går, och liksom haft mer pepp och ja, energi kring det.
Ja, och inställningen till att allt är färdigheter som går att öva upp. Alltså försäljning, det är färdigheter, marknadsföring, det är bara öva. Allt kring företagandet, det går att öva upp. Jag var katastrof när jag började och försökte hanka mig fram. Och livrädd för att be om hjälp. Men ju mer jag liksom vågar ta emot hjälp, vågar testa saker och misslyckas, vilket var fruktansvärt när man har prestationsångest. Men inser jag att efter misslyckande så är det bara att gå vidare. Det var inte mer än så liksom. Man blir bara mer och mer fri. Alltså det är så skönt. Och då inre friheten emotionellt. Men sen också yttre friheten, för då kan man gå ut och göra saker och skapa förändring och ha mer pengar att röra sig med. Och det är skönt att öka sina marginaler. Det är jätteskönt.
Ja, men precis som du säger, att de där tankarna, precis som man kan öva upp sig och bli bättre företagare, så går ju tankar att förändra. Man behöver inte gå och vara rädd för pengar eller tänka att man är fattig eller aldrig kommer bli rik eller allt det där. Man kan bära med sig att de tankarna kan man ju faktiskt förändra och behöver inte bära ett helt liv liksom.
Nej, men och för det är bra att du sa det, för det kan man ju fundera över. Hur pratade föräldrarna om andra rika? Vad sa man om kusinerna som hade mer eller grannen som hade mer? Fanns det en negativ ton inställd gentemot dem? Så. Då kan man ju också bära på en föreställning att man vill inte bli en sån som ens föräldrar ska prata illa om. Och då håller man liksom låg profil.
Men är det inte lite så, om jag ska dra generellt i samhället, är det inte så att det är en dålig syn på folk som har pengar? Men förstår jag menar, att det vi pratar negativt, att det är liksom
mycket förutfattade meningar om hur, att bara för att de har, och nu ska inte jag gå in i försvar, men jag tänker man kan bidra till en nyanserad bild. Bara för att man har mer pengar behöver det inte betyda att man lever mer ohållbart än någon som lever månad för månad med sina pengar. Alltså om man tänker ut en miljöperspektiv. Jag vill absolut inte konsumera mer kläder eller liksom sådana saker. Man behöver absolut inte ha tjänat sina pengar genom att förstöra för andra.
Nej, man kan ju vara en otroligt givmild och fin person ändå. Ja. Men det kanske inte är det man har hört liksom, eller den synen man sett. Liksom.
Vilket också är ganska hemskt. Alltså, jag läste en artikel i Svenska Dagbladet för ett tag sedan om svenska miljardärer som inte vågar visa vilka de är. Alltså, vi vågar inte berätta att de har en nanny. För det sticker i folks ögon. Vill helst inte berätta vad de åker på semester. För att det väcker så mycket avundsjuka. Så det som man ska vara vaksam på i sig själv. I sin bild mot rika människor. Det är man missundsam? Är det är i grund och botten? Det är väl ändå mycket fulare än att vara rik.
Ja, precis. Ja, verkligen.
Och det är liksom, och man kan bli missundsam, man kan få bli avundsjuk. Men då istället för att projicera det och säga att någon annan är dålig, så kan man ta ansvar för sin reaktion och bearbeta den. Andas igenom, ge sig själv kärlek och bara, okej, det är väldigt dark i mig nu. Jag gillar inte den här känslan, men nu känner jag så här. Då får jag känna det en stund. Ta ansvar för det, för då kommer det släppa och det kommer liksom inte styra en på samma sätt som om man går runt och bara, men gud. Hon tror att hon är någonting som kör den där bilen eller har de där smyckena eller vad det nu skulle kunna vara. Liksom.
Ja, och att det väl också då om man är missundsam att det kanske blir en blockering mot någonting jag inte vill vara istället för att shit, så där mycket pengar skulle jag också vilja tjäna så att jag kan rädda kälterhundar eller vad som helst. Liksom.
Ja,
att vi får ju mer möjligheter också med pengar.
Verkligen, hur mycket fint skulle man inte kunna göra med mer pengar och alltså möjligheter så. Det men verkligen.
Vad är din dröm i ditt företag? Vad liksom, för du hjälper då människor som har pengarblockeringar och lite på olika. Då. Liksom, vad är det du vill uppnå? Eller liksom, vad vill du hjälpa till med?
Gud. Alltså, om jag får ge mig själv tillåtelse så tänker jag riktigt stort.
Det får du.
Tack. Då vill jag... Då vill jag vara på en plats där jag absolut inte jobbar 5 dagar i veckan. Absolut inte. Jag vill ta emot klienter. Jag har en bild. Tisdagar och torsdagar vill jag ta emot klienter. Måndagar spela in lite podd. Så det här är ju, vi spelar in det här på en måndag. Så det är ju fint liksom, tecken på att jag är på rätt väg, tänker jag då. Men måndagar spela in lite podd, content. Alltså förbereda marknadsföringsgrejer och sådär. Och sen onsdagar och fredagar få leva som jag vill. Så antingen jobba för att jag har inspiration och idé till något projekt. Eller ta det väldigt lugnt liksom. Mm. Och med alla pengarna som jag vill dra in så vill jag dels bidra till en fristad för djur att få leva på deras egna villkor och bidra till biologisk mångfald på olika sätt. Jag är jättenyfiken på hur man ska kunna stötta vatten mer. Jag är jättenyfiken på hur man kan stötta bin mer. Och jag känner inte att jag behöver vara den som gör allting. Men jag skickar gärna kapital till de som brinner för just de bitarna. Sen är jag nyfiken och vill lära mig. Men jag behöver inte bära allt själv, tänker jag. Och sen utöver det, i min roll som budget- och skuldrådgivare, så har jag verkligen förstått hur tufft många har det ekonomiskt av olika anledningar. Och jag vet att kyrkorna ofta gör ett jättefint jobb med att hjälpa till med liksom, komma ikapp med hyresskulder eller elskulder eller matpengar eller vad det nu skulle kunna vara. Det skulle vara otroligt fint att skapa en stiftelse som på något sätt, jag har inte hela bilden klar, men som på något sätt får hjälpa skuldsatta i väldigt tuffa situationer. Det finns vissa skulder som är jättesvåra att skuldsanera. Om man kanske har fått för mycket bidrag från Försäkringskassan så kan det verkligen ställa till många problem. Ja, men kan man gå in och hjälpa till då, förhandla bort en bit om man liksom lägger in en bit pengar? Ja, men lite sånt där. Så jag är inne både då på djur och natur och på att hjälpa skuldsatta mer. Och sen bara njuta så mycket jag kan av mitt egna liv och gå runt i en klänning en varm sommardag. Och,
ja,
liksom, hänga med ungarna eller barnbarn eller vart jag nu är. Liksom, där.
Kan det vara viktigt, tänker jag nu när du beskriver den här målande bilden av ditt liv, att faktiskt måla upp en sån egen bild istället för att tänka så här, åh, jag vill vara miljonär, att tänka vad är det jag vill göra för de här pengarna, för som jag sa där från början, att tänka miljonär lockar inte mig så mycket på det sättet, men om jag tänker att åh, jag får trägolv här i mitt hus och jag får hjälpa till med psykisk ohälsa, liksom att jag får sprida de här till gott, så kanske jag blir mer motiverad till att dra in pengarna än att bara tänka att jag har pengar på ett konto.
Ja, nej, vad ska de göra där? Det är ju...
Ja, eller hur?
Alltså, jag kan ju få en kick om jag tänker så här, uff, tänk att öppna bankappen och så ser man liksom alla dessa siffror överallt. Alltså jag kan gilla den känslan, för det blir så här check på listan, alltså jag gjorde det, jag klarade det, men hur länge ska man sitta på och titta på skärmen?
Ja, men precis.
Ja. Men verkligen, så ju mer kreativa vi blir med vad hade vi faktiskt gjort med valmöjligheterna, desto mer kommer vi börja ta för oss nu med det vi redan har och kan. Mycket av det vi vill göra med miljonerna kanske vi redan kan börja med nu. Jag vill börja dansa salsa, ja, det behöver du inga miljoner för, du behöver bara prioritera tiden, lägga om lite grann. Det tror jag är superviktigt. Och sen så här, våga smaka på möjligheten. Alltså, men hur skulle det faktiskt kännas att kunna ha det trägolvet? Eller bygga ut ett spa i källaren? Eller liksom, kunna bjuda alla vännerna på middag en gång i månaden? Eller om vi vill. Och hur skulle det smaka? Och det blir drivkraften, absolut. Absolut.
Ja, det var en klok, för det tänker jag är viktigt för alla. Jag tänker att jag är inte ensam om det som säger att nej, men pengarna lockar inte. Nej, men det finns ju andra, det är ju drömmarna som lockar. Liksom. Inte kanske att logga in på bankkontot.
Nej, men jag måste ändå säga det. Så här, avfärda inte möjligheten av att pengar skulle kunna motivera heller.
Nej, nej, absolut inte.
Alltså, blir man stressad av liksom att ens tänka på pengar och prata om pengar, då är det en superbra indikator på att man har bagage att ta hand om. Sen när det bagaget är neutraliserat, då blir pengarna bara ett verktyg. Så om jag tar mig själv som ett exempel. Hur kom den här siffran 340 000 till mig? Jo, jag är inne och ska lansera ett medlemskap. Och då om jag tänker att jag har 1000 kvinnor som är med i det här medlemskapet som betalar 340 kronor varje månad. Ja, vips, då har jag de där pengarna. Alltså, och sen är det skatter och moms och alla de här bitarna. Men då blir det kul. Alltså 1000 personer, det är inte så himla många. 340 kronor på ett företagskonto liksom. Ja,
man... Det känns inte ens.
Nej. Nej, alltså det är liksom inte omöjligt. Så hur ska man gå vägen dit? Då blir pengarna väldigt motiverande, för att då blir liksom verkligheten jag vill skapa, den kommer helt plötsligt mycket närmare, för att kalkylen och strategin är där och visar att det här är doable. Det är inte bara en fantasi i mitt huvud, utan men gud, jag är på väg någonstans.
Vad är de vanligaste liksom rädslorna som du möter kring pengar då, liksom? Eller hur brukar det låta när de kommer till dig?
Oj, oj, oj. Det är verkligen allt alltså. Det är allt ifrån att man är rädd att det inte ska räcka till. Rädd att det inte ska komma in mera.
Mm.
Rädd för att spendera. Eller helt okej att spendera på andra. Men köper man något för sig själv får man otroligt dåligt samvete. Man kanske vill gå en kurs som verkar jättespännande och jättekul. Men vem kan betala så mycket pengar för en kurs?
Mm.
Men man lägger samma pengar på teknik. Det har man vant sig vid. Eller bil, det har man vant sig vid. Man är rädd för sin prissättning. Man har satt ett pris som känns för lågt men man vågar inte höja. Eller man har hört att man skulle kunna sälja ett program men är rädd för att värdera programmet. Så då är det enklare att värdera en timme i taget när man skulle kunna göra ett annat upplägg. Och också en och annan som har det så bra men är livrädd för att ta plats i hur bra man har det materiellt. Men man vet att i resten i det här kursgänget så sitter det folk som bara, det går knappt runt liksom.
Nej.
Det här har det uppåkant bra.
Mm.
Och att få, liksom, att få tillåtelse att vara tacksam över sitt. Och inte behöva ta ansvar för någon annan. Men man kan tro på de andra och man kan stötta och hjälpa om man vill. Liksom. Men man ska inte förminska sig själv för att dalta med någon annans känslor. Liksom. Men vilket är jättevanligt. Absolut. Så det finns verkligen allt. Så det var ju bara axplock.
Ja, precis. Ja, precis. Och jag tror många känner igen sig i det där. Och jag tänker också, jag kommer inte ihåg när jag hörde. För jag vet inte när vi började prata om pengablockeringar här i Sverige. Det var väl några år sedan jag hörde det från någon amerikansk podd, tror jag. Det är väl relativt nytt att vi börjar prata om det här.
Ja,
så som det första gången jag hörde gav det mig välja insikter liksom, om uppväxt. Både som du säger att vad sa mina föräldrar om rika personer, men också vad jag lärde mig att pengar var ju bara ett problem, så hur ska jag kunna känna och tänka någonting annat liksom? Att det sitter ju liksom djupt rotat. Och många som bär på det tänker liksom okej, som jag som vet att okej, jag har fått det här bagaget med mig, men vad ska jag göra med det nu när det ligger där i ryggsäcken liksom?
Kom till mig bara.
Precis.
Ja, jag tänker man kan fråga sig, vad är kontrasten? Vad är motsatsen? Om jag inte vill ha det så här, hur vill jag ha det istället? Då får man en riktning. Och våga ge sig själv tid. Det behöver inte gå en handvändning. Vi kan få öva. Och vi har inte bråttom. För att sen när vi är klara så kommer nästa grej att sikta mot i sådana fall. Liksom. Så att våga kolla på vad är motsatsen? Om jag är rädd för att pengarna inte ska räcka till. Vad är motsatsen? Jo, att jag ska ha tillräckligt. Okej. Hur känns den känslan? Så att vi börjar bara med att ladda nervsystemet och kroppen med känslan av det som vi vill ha. För från den platsen som är lite mer lugn, inte så mycket fight or flight, är det mycket enklare att hitta tryggheten till sin kreativitet och våga testa sig fram för att hitta lösningar eller skapa förändringar i sitt eget beteende. Alltså det kanske är så att, jo men pengarna kommer in men jag bränner dem lika snabbt. Men man är väl på gränssättning. Så.
Ja, och det där ser ju olika ut hos alla, tänker jag, liksom hur, vad man gör med det. Och vissa kanske bara lägger på hög och inte vågar röra, och vissa kastar ut det för fort, kanske också för att man är rädd för det på något sätt liksom. Så att vi har nog alla olika beteenden, men det kan ligga samma rädslor bakom.
Verkligen.
Ja, men vad spännande. Och du har ju både kurser och en bok på gång.
Ja, oh, stackars den boken bara. Blir på hold för att jag får inspiration till nya projekt. Liksom. Men den ska ju bli klar i år. Punkt. Jag har hittat en fantastisk redaktör som jag vill anlita. Som ska få hjälpa mig att slutföra projektet, tänker jag.
Okej. Okay. Men närmast på gång är det ditt medlemskap? Eller vad är det du har? Liksom?
Precis. Ska jag berätta lite om det?
Ja, på det jättegärna.
Ja, ah, kul. Jo, det här fantastiska medlemskapet som jag är helt förälskad i. Det är enda jag vill prata om och tänka på. Det är en plats både för att skapa en utbildning inom den personliga utvecklingen. Min bakgrund har varit väldigt mycket det här med vad är intuitionen? Om jag ska lyssna på min magkänsla, hur ska jag höra den? Hur ska jag förstå den? Hur kan jag skilja på magkänsla och trigger? Tänk om de säger samma sak. Vad gör jag då? Alltså det finns så mycket att utforska där. Och ju tryggare man blir i sin intuition, desto enklare blir det att fatta beslut som gynnar den också då i företagslivet. Och givetvis kommer vi lägga massa fokus på relationen till pengar ur olika perspektiv. Kommer behöva kolla med medlemmarna vad majoritetsbehovet ligger innan jag gör upp planen ordentligt då. Mm. Och sen i det här medlemskapet tar jag med mig en fantastisk kvinna som heter Anna, som har jobbat väldigt mycket med större bolag och mindre bolag, som kommer komma med väldigt mycket praktiskt kring hur kan man tänka kring sin affärsplan. Vi kommer kolla mycket på försäljning och idealkund och alla de här bitarna. Och vår stora liksom, nyfikenhet och utmaning ligger i hur kan vi ge det här med så mycket värde som möjligt utan att överväldiga medlemmarna. Så att man ska liksom få små värdefulla munsbitar att verkligen utvecklas på riktigt på. Samtidigt ha tid med resten av sitt liv. Mm, sina barn, sitt jobb, sin man eller djur eller vad man nu än har. Liksom. Mm. För vi är väldigt mycket för livsnjuteri. Vi är inte några jobba ihjäl oss personer, utan vi vill gärna jobba hårt när det är kul och sen göra annat massa kul också. Mm. Liksom. Mm. Och vi vill skapa community mellan medlemmarna så att man bygger relationer med likasinnade, vilket vi vet kommer leda till kundrekommendationer, för det blir så här, oh, men gud, har du hört den här, hon gör det här, det borde du testa. Eller samarbeten, som podd, har man en podd så är det ju fantastiskt plats att hitta spännande poddgäster som kan bidra med olika perspektiv och kunskaper. Så det här är nu liksom huvudfokus, och vi håller på att fixa med allt. Och vi har redan 17 medlemmar, vilket är jättekul, för det finns ingenstans att registrera sig igen. Så det, hypen är stor.
17 väntande medlemmar helt enkelt. Precis, liksom. Precis. Och den vänder sig till företagare då, förstår jag som, eller?
Ja, och man behöver inte ha kommit igång med sitt företagande. Men man måste vilja ha en längtan till att företaga, och även om man inte har en idé. Våga lära sig saker, för det finns ju så mycket liksom, kundrelationer och hur kan man tänka kring sälj och alla de här bitarna, och vågar man lära sig det innan man har sin affärsplan liksom klar, då är man ju ganska förberedd sen när man har affärsplanen. Behöver man, liksom, man behöver inte göra allt i en ordning liksom. Men så det är för företagare, det är främst för kvinnor, och det är för kvinnor som brinner för saker, alltså man har något, som man vill göra sitt liv bättre. Men inte bara för sig själv utan också för andra. Så det är väldigt mycket hjärta. Mm. Och vi vill verkligen att hjälpa kvinnor att våga tro på sitt budskap. Och våga stå för sitt budskap. Så man kan vara lika kaxig som jag är här nu. Och bara, alltså, min budskap kommer bli helt fantastiskt. Alltså, jag gör det, alltså, alla behöver inte gilla det. Men jag kan ju få tycka att det är fantastiskt. Mm. Att liksom. Så det är liksom det stora projektet nu som är igång. Och så satsar jag på att ha en till liksom, bara kurs kring pengar till hösten. Och göra klart boken. Och ja, det är det som är de stora grejerna. Så. Mm.
Och när kommer det här medlemskapet vara klart då?
Ja, vi har uppstartsdag den 15 juni. Så då kommer vi ha vara på en gård i Enköping. Jag tror vi har plats för 16 personer fysiskt. Och sen får resten hänga med på Zoom. Och då blir det liksom att vi får presentera vår vision ännu mer. Lära känna medlemmarna ännu mer. Få se vart ligger behoven nu i det här gänget. Och utifrån allt vi tar då liksom sätta upp ett schema för liksom resten av året. I workshops och events och utbildningar och sådär. Så att det, då drar vi igång. Och då stänger vi intaget också där så att vi får liksom landa i gruppen. Liksom lära känna konceptet och bli varm i kläderna. Vi kommer säkert göra några misstag så vi behöver liksom steppa upp och göra någonting bättre eller annorlunda. Och sen igen till hösten öppna upp för en ny lansering och ta in nya medlemmar när vi är liksom lite... Ja, på G.
Klokt, jätteklokt. Och så märker jag i Solosystra också, som jag har en medlemstjänst där, att precis det du säger är ju det man är rädd för. Alltså det här med hur ska jag synas och våga inte säga att jag är bra. Vem tror jag att jag är? Och tänk om jag inte får in. Alltså det handlar ju mycket kring det här med marknadsföring, sälj, pengar, tron på sig själv. Allt det här du liksom pratar om. Och också det här att man måste ändra om för att, som du säger, att vi vill ge så mycket men folk har inte tid. Man vill ju få jättemycket också, men man har inte tid att ta till sig allting, eller man behöver det småportionerat så att man också hinner bearbeta liksom, på riktigt. Så det är svårt att dosera när man vill ge jättemycket, men det låter helt fantastiskt.
Men det är så fint med medlemskap då, att vi har tiden på vår sida.
Precis. Det är liksom,
kursen som jag körde på 5 veckor, sen är man klar. Man är klar till bäst man kan med det man liksom. Men nu kan ni liksom, jag tänker mig att även i ert medlemskap då, att när man gjort någonting så att ett halvår senare får man en insikt, då kan man ju återkoppla, så är det någon som vill bolla och så kan man utvecklas därifrån. Det finns inte samma tidspress liksom.
Nej, precis. Precis. Ja, tiden börjar gå mot sitt slut här, tänker jag. Men har du något sista som du vill skicka med lyssnarna? Liksom? Vad...
Ja, men att vi får må bra. Vi får vara glada för det vi har. Och alltså, är det någonting jag fått med mig från skuldrådgivningen, där jag verkligen får träffa människor som verkligen, verkligen, verkligen har det tufft, så är det att vi har det så bra. Vi har det så otroligt bra, så många av oss. Även så här, det kan ske sjukdomar och dödsfall i familjen. Det kan ske men ostadiga marknader, räntor går upp, elen går upp. Saker och ting kan ske som kan skaka om oss. Men i grund och botten har väldigt många av oss i Sverige, vi har det väldigt, 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 väldigt bra. Och att våga se det, inte för att jämföra sig med någon som har sämre så man ska känna sig bättre, utan så här, reella perspektiv. Vi har det väldigt bra och vi får vara tacksamma för det. Vi får njuta av det och sen får vi vilja ha mer.
Bra, bra avslut där. Men vart hittar man dig om man vill veta mer om dig?
Ja, men då är det enklast att söka på mitt namn. Jag är mest aktiv på Instagram. Det finns också på LinkedIn där jag gör tappra försök mellan varven. Och rätt så snart så via då det Instagram Nadja Wallin så kommer man kunna hitta till medlemskapet ganska snart.
Spännande, ser jag fram emot och kika in mer.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Tack så jättemycket Nadja för att du var med mig här idag.
Tack för att du har lyssnat på Företagsterapeuten. Behöver du coaching och vägledning? Tveka inte att kontakta mig på kontakt@jessikahjert.se. Ha det gott. Hej.